Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet, Hans Holmér, del 18.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte varit.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchat av mig själv, Cornelia Boberg och David Oskarsson. Om du gillar det vi gör får du gärna vara med och sponsra podden och det görs bäst på Patreon, patreon.com. Sök på Palmemordet. Patreon är också ett jättebra sätt att kommunicera direkt med mig. Varje gång jag lägger upp ett avsnitt så kommer jag se era kommentarer och kommer att svara på dem. Det går även bra att sponsra via Swish. Skriv då Palmemordet i Swishen. Vi är framme vid slutet av augusti 1986 i vår granskning av Hans Holmér. I augusti 1986 kontaktade journalisten Lennart H. Palmeutredningen per telefon och berättade bland annat följande. En kvinna hade sökt upp honom. Hon hade berättat att en annan kvinna hade sagt att Ulf H. på något sätt var inblandad i mordet på Olof Palme. Och att en belöning hade betalats för brottet samt att Ulf H. kände Viktor Gunnarsson. Ni kan höra mer om Ulf H. i avsnitten om svensk extremhöger. Hans Holmér var inte alls intresserad av det här uppslaget. I ledningsgruppens mötesprotokoll från den 29 augusti klockan 17 kan man läsa om någonting som Hans Holmér däremot var intresserad av. Citat. Expressen kommer förmodligen att gå ut med material om kurder imorgon. Detta har framkommit genom Svenska Dagbladet. Det bör inte kommenteras på något sätt från polisen. Därigenom kan uppgiften framstå som en teori bland alla andra. Utredningen kan dock inte skadas i nämnvärt avseende. Holmér utvecklar resonemanget varpå diskussioner följer. Slut citat. Den 30 augusti pratas det bland annat om tolkar och om det går att få tag i tillräckligt mycket tolkar och tillräckligt bra tolkar för Operation Alpha. I P3 Dokumentärs serie om Hans Holmér, Palmeutredningen inifrån, så framkommer följande. En gång i augusti 1986 gick Ann-Marie Åsheden förbi PKKs bokcafé med motivering att hon ville studera hur kaféet låg i förhållande till Sveavägen. Promenaden berättar Åsheden om senare för Hans Holmér och Holmér svarar med en fråga angående vilken tidpunkt under dagen som hon gick förbi. Vidare förklarar Holmér att de har videoövervakning över bokcaféet och kan därmed se vilka som besöker det. Kameran som övervakade kaféet var uppsatt på Hotell Plaza mitt emot. Holmér förklarade att kameran hade suttit där sedan redan i maj samma år. Hans Holmér beskriver kameraövervakningen som citat. Det är en något enformig film. Det är samma huvudrollsinnehavare. Det var ju det att nu känner vi igen dem. Slutcitat. När videofilmerna från övervakningskameran ska granskas av Holmer och spaningsledningen kommer Lisbeth Palmes signalement, som Hans Holmer tidigare under året har avfärdat, väl till pass. Särskilt delen där Lisbeth beskriver mördaren med ett kompakt utseende. Hans Holmer berättar för Åsheden hur de sitter och kollar på videoövervakningen och granskar personerna på gatan. De frågar varandra vem av besökarna på bokcaféet som har ett kompakt utseende. Då har vi kommit in på september 1986. I ledningsgruppens möte från måndagen den 1 september klockan 10 kan man läsa följande citat. Hans Holmer omtalar att han är tveksam över tidningarnas påståenden att de sitter på olika kunskaper om vad polisen håller på med. Wranghult påpekar att det inte är bra att tidningarna skriver och tjatar om telefonavlyssningarna. Diskussion och massmediebevakningen och deras källor. Hans Holmer upplyser att han på förfrågan från Expressen har skrivit en spalt som ska ha publicerats i Expressens så kallade dagboksspalt. Holmer har inte skrivit en enda rad som handlar om utredningen. Lindström upplyser att han blivit uppringd igår av en journalist från Kvällsposten, vilken frågade om det var föreningen Avlivandet av Palme, FAP, eller föreningen Palmes avlivande som ligger bakom mordet. Lite senare i samma protokoll. Hallberg upplyser att han igår blev uppringd av en vapenexpert, vilken undrade varför polisen hade gått ut och efterlyst en 357, då det lika gärna kunde röra sig om en 38. Lite senare. Hans Holmer redogör för en artikel i tidskriften Le Monde angående de turkiska räderna mot kurdiska byar i Irak. Antalet döda i tre grillanästen ligger mellan 150 och 200 personer. Le Monde källa är den turkiska premiärministern, vilket gjort ett uttalande i tidningen Milliyet i Ankara. Tidningen Milliyet uppger att antalet döda ska röra sig om omkring 300 personer. På kvällsmötet upplyser Wangstad om att han har varit på besök hos häktesföreståndaren i kvarteret Kronoberg. På kort varsel kan häktet friställa 20 platser samt efter ytterligare någon tid öppna tre avdelningar om vardera 20 platser, allt för operation Alfa. På kvällsmötet den 2 september berättar Wangstad att han har annullerat beställningen på de 10 första mobiltelefonerna eftersom de var för dyra. Den 2 september också dagen som buggningen av Halils lägenhet på Malmvägen börjar. Och Halil är alltså brorson till Naif D, den kriminella mannen som satt på Täbyanstalten tillsammans med största terroristen Miro B. Naif D var ju då kurd och kanske PKK-anhängare, men han var även en del av den beryktade heroinsmugglande skomakarligan, så kallad eftersom ligan forslade in droger i just skor. Brorsonen är, som ni kanske minns, Halis I, den man som häktades för inblandning i PKK-mordet på Medborgarplatsen och som den lejde mördaren Kandemir menade att han hade fått mordvapnet av. När Kandemir greps hade han alltså Halis lägenhetsnycklar i sin ficka. För P3 Dokumentär berättar Solveig Ribedal att hon i början av september 1986 hade haft tid till att läsa in sig på PKK-spåret. Hon hade fått sammanlagt 30 stycken A4-permar av spaningsledningen. Där fanns det uppgifter om morden i Medborgarhuset förutom material anknytning till Palmemordet, det var även mord i Uppsala och våldsbrott utomlands som kunde knytas till PKK. Ribedal säger i P3 Dokumentär, citat, alltså PKK, det fanns ju saker som var intressanta där och som naturligtvis måste tittas på. Men det jag tyckte redan inledningsvis var att det var väldigt luddigt. Jag fick ingen konkretion i det. Jag fick inget konkret. Fanns ingenting som jag kunde knyta konkret till brottsplatsen när det gällde PKK. Men det kunde man tänka sig att det kanske skulle bli senare om man fick gå igenom materialet noggrant. Om det fanns några bröllopssamtal. Slutcitat. Till Ann-Marie Åsheden berättar Hans Holmer att Halis I är en citat intressant figur i sammanhanget. Slutcitat. Och vidare beskriver Hans Holmer Halis roll i allt som spindeln i nätet. Ann-Marie Åsheden ifrågasätter Holmer och undrar om verkligen en 26-årig man kunde vara hjärnan bakom allt. Hans Holmer förklarar att Halis inte just behöver vara hjärnan bakom. Han är kanske bara hjärnan bakom vapenfrågan. Det är under september 86 som Holmer noggrant studerar och granskar telefonavlyssningarna av de terroriststämplade kurderna. Dessa avlyssningar har alltså pågått sedan december 1984. Banden var förvarade hos SÄK och var 6000 sidor långa i sina utskrifter. Säpo hade tagit till tolkar som hade översatt samtalen. Holmér hade till en början riktat in sig på telefonavlyssningarna som hade ägt rum i samband med mordet. Under de inspelade intervjuerna säger Hans Holmér till Åseden, citat: "Jag drar ut det som är viktigt ur samtalen. Det är min ambition. Vilket kan vara ganska svårt. Man får skala bort allting som inte ger något, sen pressa ihop det och skriva in det i maskinen. Så man får en komprimerad redovisning. Så att man på det sättet kan bilda sig en uppfattning." Slutcitat. Hans Holmér kallar den här metoden för kvalificerad indicievärdering. Något som Hans Holmér sållar bort är när Ismet och Remsi pratar om att sprida flygblad till Palmes ära efter mordet. Och det är någonting som faktiskt några PKK-anhängare gjorde den 3 mars 86. Trots det fortsätter Holmér fortfarande att vara övertygad om att PKK ligger bakom mordet på Palme. Solveig Ribedal säger i Petri Dokumentärs avsnitt följande om bröllopssamtalen, citat: "Det är ju känt att Säpo hade haft telefonavlyssning på PKK, så de hade väldigt mycket information. Och då begärde jag och fick materialet från Säpo. Så läste jag igenom hela den teleavlyssningen. Det kunde ha gällt vilken fest eller vilken händelse som helst, utan någon mer anmärkningsvärd karaktär. Det behövde nödvändigtvis inte vara ett brott, och om det var ett brott behövde det nödvändigtvis inte vara mordet på Olof Palme." Slut citat. Hans Wranghult berättar i Petri Dokumentär att det märktes att under hösten blev mer och mer inriktat på PKK. Vidare berättar Wranghult hur de enligt honom hade varit redo att göra tillslag mot PKK redan i september 1986, men att det var åklagarna som var farthindret i operationen. Åklagarna behövde tid att läsa in sig på spåret. Däremot medger Wranghult att det stora problemet med PKK-spåret var vad som hade hänt på Sveavägen, alltså hur man skulle kunna knyta PKK till mordplatsen. I september hade Expressen ett stort uppslag som behandlade polisens misstankar mot PKK. En journalist berättar för Kristina Jutterström på DN att det fanns säkra källor som bekräftade att PKK var polisens huvudspår. För att uppehålla sin täckmantel och de hemliga mötena mellan Holmér och Åseden ansåg Kristina Jutterström att det vore på sin plats att publicera liknande om PKK i Dagens Nyheter. Däremot fanns då risken att Hans Holmér skulle dra sig ur sitt projekt med DN och Ann-Marie Åseden. Jutterström stämde därför ett möte med Åseden och Holmér för att diskutera situationen och förhandla om lösningar. Holmér var skeptisk till idén eftersom han var orolig för att ytterligare en källa som sa att PKK var huvudspåret kunde innebära att medlemmar från PKK skulle börja känna sig trängda och då kanske de skulle börja planera att hämnas. Dagen efter publicerade Dagens Nyheter en artikel om PKK som polisens huvudspår. Till skillnad från Expressens artikel dagen innan är DNs artikel mer diskret. Ingen av tidningarna hade skrivit om Säpo, vapentipset eller bröllopssamtalen. Dagen efter träffar Ann-Marie Åseden Hans Holmér som beskriver artiklarna som onödiga, men till hans stora glädje relativt intetsägande.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hans Holmér säger då till Åseden, citat: "Det de har skrivit är bara trams egentligen. Jag trodde att man från Dagens Nyheters sida framförallt skulle haft mycket mer." Slutcitat. Ann-Marie Åseden frågar då Holmér varför han trodde det. Holmér svarar, citat: "Därför att Kristina var så, hennes journalistiska ansvar gjorde att hon tyckte att hon måste skriva. Då kan man ju jämföra det med att hon insåg de risker som är förknippade med det, som vi idag inte kan överstryka helt." Slutcitat. Hans Holmér berättar vidare för Åseden att PKK-medlemmarna från och med nu kommer att bli allt mer vaksamma. Trots Expressens och Dagens Nyheters enligt Holmér tunna artiklar går både SVT och Dagens Eko ut med att det är kurderna som polisen spanar på. SVT intervjuar några kurder på Sergels torg i Stockholm där det pågår en demonstration för ett fritt Kurdistan. Kurderna beskriver att de är rädda och oroliga för att polisens misstankar ska intensifiera samhällets redan fientliga syn på kurderna. De kurder som var misstänkta för mordet på Palme var ju konstant övervakade. Så Holmér fick information att flera av de kurder som var misstänkta för Palmemordet deltog i den här demonstrationen. Agerandet var enligt Hans Holmér en täckmantel från kurdernas sida. Det var ett sätt för dem att visa hur oskyldiga de var. Granqvist upplyser på morgonmötet den 3 september att läckorna har diskuterats på SÄK. Inställningen på SÄK är att det är så många poliser som känner till spaningsledningens huvudlinje PKK att det är svårt att hålla den linjen hemlig. SÄK tror att det är spritt på flera händer än vad man kan tro. Det blir diskussion om vad massmedia och poliser känner till om huvudlinjen. Wranghult påpekar att det är viktigt att vi uppträder som att inget är känt bland massmedia och poliser för att undvika att vi slappnar av beträffande sekretessen. På kvällsmötet den 3 september upplyser Hans Holmér om att han har gjort en föredragning inför partiledarna idag. Förutom statsministern Ingvar Carlsson var följande närvarande: Kjell Larsson, Harald Fält, Lars Werner, Birgit Friggebo, Carl Bildt, Olof Johansson. Även gruppledaren för Socialdemokraterna i riksdagen närvarade. Innan Hans Holmér började sin föredragning påtalade statsministern Ingvar Carlsson att ärendet skulle behandlas med största tänkbara sekretess och att ingen kunde säga någonting utanför rummet. Enbart Karin Söder och Bengt Westerberg skulle få information över vad som framkom under Holmérs föredragning. Holmér upplyser vidare att han gav en beskrivning av ärendet i stora skivor. Föredragningen pågick i 50 minuter. Därefter ställdes en hel del frågor av bland annat Carl Bildt. På kvällsmötet den 4 september redogör Wangstad för planeringen av Operation Alpha avseende bland annat personalresurserna på 240 man. Förberedelsefas, utredningsfas, kontrollfas, tolkar, presscentrum, förhörs- och tillslagstekniker och specialstyrkor. Även arrestplatser, kommunikation och gränsbevakning. Wangstad tror att det kommer att bli problem med tolkarna. Förmodligen är de rädda att träffa de misstänkta. Lenninge undrar om det inte går att ordna så att tolkarnas identitet hålls hemlig. Wangstad undrar om det är möjligt att genomföra en aktion som kräver cirka 240 man. Han tycker att var och en ska fundera över det. Lite senare i samma protokoll upplyser Hallberg om att han har fått ett tips om att en organisation i USA, Pantra Unica, håller på med en destabiliseringskampanj mot Sverige. Senare upplyser Granqvist om att PKK förbereder en manifestation inför lördagen den 13 september. Granqvist upplyser att SÄK kommer att videofilma i samband med demonstrationen. Den 9 september upplyser Holmer om ytterligare försök att få ta del av hans privata post. I förhörsprotokollet från den 10 september på kvällen kan man läsa att en fransk tidning i söndags hade hela första sidan med inriktning på att polisen har kurder som sitt mål beträffande mordet på Olof Palme. På morgonmötet den 11 september upplyser Holmer om att Expressen skriver om PKK idag. Artikeln innehåller inget avvikt. Holmer påpekar att artikeln inte innebär att sekretessen minskat på något sätt. I samma protokoll finns även en skiss över förhörscentrum. Vangstad redogör för en skiss över förhörscentrum med mera. På fråga från Vangstad uppger Hans Holmer att det är naturligt att förhörscentrumet ligger på KK1. Holmer påpekar att det är viktigt att KK1 utser en ledning för förhörscentrumet så snart som möjligt. På fråga från Vangstad upplyser Severin att en beställning får göras på de rum och lokaler som ska disponeras av Fösargruppen och Tolkgruppen. Ledningsgruppen pratar även om ordningshållningen på Råsunda i fotbollsmatchen mellan Sverige och England. Vangstad redogör för ordningshållningen i samband med gårdagens fotbollsmatch mellan Sverige och England. Vangstad påpekar att justitieministern uppträdde i tunnelbanan utan livvakt och han anser att ordningsläget var stökigt. Wranghult verkar även ha varit i Danmark och haft ett längre samtal med politidirektören i Köpenhamn. På kvällsmötet den 11 september upplyser Hallberg att pressens intresse har ökat efter dagens artikel om kurderna i Expressen. Hallberg har inte lämnat några kommentarer angående artikeln i Expressen. Kallervik omtalar att Dagens Eko klockan 16.45 hade ett reportage om kurderna. I samma protokoll läser Holmer upp ett brev från Mats Bergström. Han hade den 9 september besök av en turkisk diplomat som uppgav att man på turkisk sida fruktade att PKK skulle vidta någon form av terroriståtgärd mot turkiska mål i Västeuropa den 12 september. Aktionen skulle ses som en hämnd för den turkiska attacken mot PKKs träningsläger i Irak. Från turkisk sida är man orolig att demonstrationen som ska äga rum den 12 september den kan utlösa någon form av terroristaktion. Lite senare i samma protokoll berättar Vangstad att 20 stycken mobiltelefoner nu har levererats. Alla som vill ha en mobiltelefon ska kontakta Vangstad. I morgonprotokollet från den 13 september så anser Holmer att kurderna är körda i massmedia. Det finns inte många trådar kvar på dem, anser han. Holmer tror att det gynnade polisutredningen att skriverierna kom nu i tiden. Det ska mycket till innan massmedia kommer igen med sina spekulationer om kurderna. Holmer påpekar att alla måste fortsätta att hålla tyst. Hallberg upplyser att Expressen skriver att svenska folket inte har dömt kurderna. Lite senare upplyser Holmer om att PKK verkar gott om pengar. Det finns uppgift om att Sovjetunionen och Syrien finansierar PKK. Man kan också i samma innehållsrika dokument läsa att Malmström omtalar att han har fått besked om att den 25 september ska det ske en turkisk exportsatsning i Sverige. Turkiska ambassaden och svenska exportrådet inblandade. Det kommer att vara ett utmärkt tillfälle för Turkiet att visa att de är accepterade i Västeuropa. En viceminister från Turkiet kommer att vara på besök vid invigningen. Det verkar inte som att någon vidare anmärkningsvärt skedde under de här PKK-demonstrationerna och den turkiska exportsatsningen. Man får nästan en känsla av att Palmeutredningen överskattar PKKs kapacitet och missbedömer deras intentioner. Det är dock tydligt att Hans Holmer är orolig för PKKs våldskapital. Så pass orolig att han den 15 september bestämmer sig för att förse sina livvakter med ett par ordentliga k-pistar. Ja, det är dags för Hans Holmer att handla vapen av polisman A. Jag har i dagsläget gjort 8 avsnitt om polisman A och det är fler på gång. Polisman A är alltså polisen som i vissa källor kallas för polisman Ö. Han är en person som hade många bizarra anknytningar till utredningen och var en ganska skum figur. Han var vapenexpert från Stockholmspolisen och känd för sina högerextrema åsikter. Han var på ett antal härmiddagar där han gottade sig i Palmehat och gjorde Hitlerhälsningar tillsammans med bland annat polisman B. Eller någon gjorde Hitlerhälsningar på de här härmiddagarna, som ni kan höra i avsnitten om Norrmalmsutredningen. Det var alltså polisman A som Hans Holmer köpte de här k-pistarna av och ja, skottsäkert glas till Palmerummet. En av de här k-pistarna var alltså inuti en attachéväska. Det här känner ni till. Man kunde avfyra k-pisten direkt genom en avtryckare handtaget. Det var alltså precis som någonting från en James Bond-film. Men det var inte allt som Hans Holmér köpte. Han köpte även frekvenshoppande och avlyssningssäkra walkie-talkies av det slaget som CIA och FBI hade. Han köpte också trackfinders, signalsändare som kunde fästas på personer eller fordon som skulle skuggas. Lite likt Anton Chigurhs signalsändare i filmen No Country for Old Men. Dessutom förstås skottsäkra västar. Det totala kalaset gick på 1,2 miljoner kronor. Pengar som kom direkt från Holmér, eller som Gunnar Wall kommenterar i Mordgåtan Olof Palme, direkt från skattebetalarna. Det finns ganska mycket som är märkligt med detta, men framför allt var transaktionen illegal, precis som några av de buggningar som Hans Holmér genomförde. En enskild person eller en lokal polismyndighet får inte köpa in vapen som material till ett utredningsarbete. Det är någonting som måste ske centralt. Då det inte finns något underlag för dessa inköp är det än idag omtvistat vad Holmér skulle med de här sakerna till. Många spekulationer går ut på att k-pista, västar och så vidare var en del i ett imagebyggande som säkrade allvaret i Hans Holmérs operation. Vem kunde egentligen tvivla på att Hans Holmér var på ett både viktigt och farligt uppdrag när han hade så här mycket agentprylar? I ett mötesprotokoll från den 16 september kan man läsa om en misstänkt bomb som anträffades vid Franska skolan, det är alltså vid Johannes kyrkogård. Bomben var en ploj. På röntgenbilden såg den väldigt misstänkt ut, men den bestod av 4 stearinljus. Vad det har med PKK eller med palmmordet att göra är ju högst oklart. Nu verkar även folk ha fått sina mobiltelefoner, för Holmér varnar för att mobiltelefonen stänger av efter 6 timmar, vare sig man vill det eller inte. Det går inte bra för palmutredningens mobiler. Samma dag, den 16 september, så upplyser Wranghult om att Säkspan har behov av ytterligare 10-12 man för sin spaningsverksamhet. Krim kommer att ställa dessa resurser till förfogande från och med måndag nästa vecka. Och den uttagna personalen måste ha tidigare spaningserfarenhet. Det är nog en bra idé. Granqvist upplyser att han är kallad till juristkommissionen nästa dag. Han ska höras angående mornattens förhavanden, så juristkommissionens arbete fortgår. Granqvist arbetar under mornatten i Säks ledningscentral. Den 17 september vill Holmér förstärka säkerheten i kvarteret Kronoberg, alltså i polishuset på Kungsholmen. Bland annat måste inpasseringen av fordon förbättras. Holmér kommer att diskutera säkerhetsfrågorna med Welander vid senare tillfälle. Man kan helt klart skönja en viss oro i ledningsgruppens möten inför den turkiska mässan den 25 september. Holmér anser att polisen måste vara vaksamma i samband med mässan. Hallberg redogör att det är sista veckan av säkerhetskonferensen och med anledning där har det anlänt många utländska journalister till Stockholm. Dessa journalister har förmodligen önskemål om intervjuer i samband med mordutredningen. Några intervjuer kommer inte att medges. Den 19 september har man hittat ett bombdåd mot ett postkontor i Paris. Och enligt Granqvist så finns det vaga misstankar om att PKK har delaktiga i bombdådet. På morgonmötet den 22 september tar Wangstad upp en förfrågan. Han undrar hur de ska kunna motverka invandrarfientlighet i samband med tillslaget i Operation Alpha. Holmér anser att det är en svår fråga att lösa. I samma protokoll upplyser Wangstad att Mobiras telefoner kan programmeras för en verkningstid av 1-8 timmar. Han upplyser vidare att Ericsson undersöker varför deras mobiltelefoner slår av efter 6 timmar. Och efter det följer en diskussion om telefonernas brukbarhet. 2 av polismännen i palmutredningen genomför i september ett andra förhör med Ted Gärdestad. Sigge Sedigen hade ju nämnt honom, och faktum var att Sigge bara var en av 14 som hade tipsat palmutredningen om Ted Gärdestad som möjlig gärningsman. Hans Holmér var tämligen säker på att Ted Gärdestad inte var Palmes mördare. Det där alibit med att ha varit i Grekland och spelat musik för läromästaren Bhagwan var ganska stabilt. Den 18 september berättar Hans Holmér för Ann-Marie Åseden att han misstänker att PKK håller på att planera något nytt våldsdåd. Hans Holmér hade analyserat några nya telefonavlyssningar där personerna, enligt Holmér, svamlade på ologiskt vis. Holmér tänkte att det kunde indikera på planerande av framtida brott. Ett av samtalen Hans Holmér lyssnade på handlade vad han trodde om vapen och om vapen med någonting på. Han tror därför att nästa attentat som PKK tänker utföra inte kommer att ske på nära håll utan på distans med exempelvis kikarsikte. Holmer agerar. Han drar igång säkerhetsåtgärder för Alf Karlsson, Ingvar Karlsson, några socialdemokratiska ministrar och tre byggnader. Samtliga får utökad bevakning. Enligt Hans Holmer är åklagarna inte i behov av bevakning eftersom de inte är så pass offentliga. Hans Holmer sätter upp sitt pansarglas i Palmerummet och chefsrummet får en gallergrind. Det är nu fyra livvakter för Hans Holmer. Han har även försett sig själv med en pistol och han uppmanar resterande personer i spaningsledningen att vidta liknande åtgärder. Spaningsledningen skulle alltså bli utrustade med 32 revolver. Tommy Lindström motsatte sig uppmaningen och ansåg snarare att spektaklet var löjligt och förvarade därför sin revolver i ett kassaskåp. Tommy Lindström berättar för Peter i dokumentär att han inte kunde se någon anledning eller ens föreställa sig en situation där det skulle vara nödvändigt att ha på sig en revolver. Även Holmers närmaste man, Hans Wranghult, fick livvaktsskydd på begäran av Holmer. Wranghult var inte nöjd över det utan han ansåg snarare att pådraget var överdrivet och obefogat. Tommy Lindström berättar också i Petri dokumentär att han inte var lika pigg på PKK-spåret som Holmer var. På uppdrag från Holmer fick Tommy Lindström order om att analysera och granska kurdiska våldsdåd runt om i Europa. Tommy Lindström berättar själv, citat: "Alla de dåd som hade utförts mot avhoppade PKK-are. Ingen vanlig människa var drabbad. Inte i något enda fall hade man vänt sig mot respektive lands styrelseskick som poliser, politiker och sådana saker. Det fanns liksom ingen substans i det här egentligen." Slut citat Tommy Lindström. Hans Holmer verkar ju fortfarande helt övertygad om att PKK är Palmes mördare, men till och med medlemmarna i hans egen ledningsgrupp påstår i alla fall idag att de tvivlade rejält redan här. Att operation Alfa faktiskt skulle kunna ske i oktober verkar inte längre vara en möjlighet. Åklagarna är inte övertygade och man får ju nästan känslan att det redan är hopplöst. Men vi ska fortsätta i nästa avsnitt och se hur det går med planeringen av operation Alfa. Tack till alla som har sponsrat Palmemordet. Om ni tycker om olösta svenska fall så rekommenderar jag min podd Olösta mord, där vi har tagit upp ett antal svenska fall. Om ni är med i Facebook till skillnad från mig så rekommenderar jag Facebookgruppen FUP och övriga handlingar. Det som ligger till grund för palmordsarkivet.se, där ni kan hitta ledningsgruppens protokoll och läsa dem själva. Och jag rekommenderar också Studio Palmemordet. Som jag tidigare nämnt så vill jag hemskt gärna ha iTunes-recensioner av den här podden. Om du lyssnar på ett Apple-device så lämna gärna en recension. Jag kommer att läsa upp alla recensioner i podden och det ska jag göra nu. Här kommer ett gäng recensioner vi har fått in. Tack så mycket för alla recensioner. Jag börjar med Bodpedal som ger oss 5 stjärnor med rubriken Bästa podden. Podden som man kan lyssna på om man vill nörda ner sig i Palmemordet. Lätt att fastna. Mycket detaljer och fördjupningar presenteras i lagom långa avsnitt. Nästa recension kommer från Curiositas 1234 som ger oss 4 stjärnor. Rubriken: Vilken liten guldgruva. Jag älskar att grotta ner mig och denna podden är en guldgruva för detta. Enda nackdelen för mig är att Dan halvskriker vad som verkar vara helt slumpmässigt utvalda ord i inläsningen. Typ: "Och efter det gick de över gatan. Jag vaknar med ett ryck varje gång." Skrattsmiley. Och Curiositas 1234: "Det gör jag just för att du ska vakna och vara uppmärksam för det här är viktiga saker." Nästa recension kom från IS Nostres 5 stjärnor. Rubriken: "Man väntar hela veckor för att höra Dan." Man väntar och väntar. Men det är aldrig Dan som pratar i sin egna podd. Snälla, byt till Dan. Och IS Nostres: "Här är jag." Och: "Jag har ju pratat en hel del i podden så aldrig tycker jag var en liten överdrift." Men det är ett ganska stort jobb att göra en sån här podd varje vecka. Speciellt eftersom jag gör 10 poddar till. Och det här är definitivt inte den största podden jag gör. Därför är jag väldigt tacksam för hjälpen jag får av Tobias som ju är en riktig journalist. Och inte bara en kille som gillar att prata som jag. Jag letar ju för övrigt fortfarande efter fler personer som kan göra avsnitt om Palmemordet. Så att är ni intresserade av att hjälpa till och göra avsnitt, hör av er. Men Det är först och främst personer som har kapaciteten att klippa ljud, spela in ljud och så och kan göra egna avsnitt. Nästa recension ger oss bara en stjärna av fem. Den är från Landsbergstorpan. Med rubriken Hur intressant är HH? Har ni slut på bra material? Och jag tycker nog Hans Holmér är ganska intressant. Avsnitten om Hans Holmér är den första delen av serien Spaningsledarna som vi hade med från början 2016. Jag vill skildra Palmeutredningen sett ur spaningsledarens perspektiv. Och den mest intressanta av dem är förstås Hans Holmér. Det tycker jag bevisas lite grann av just det faktum att P3 Dokumentär valde göra 7 avsnitt lång serie om hur en polis ledde spaningar för ganska många år sedan. Alla ämnen som vi tar upp här i Palmemordet vill vi gå så djupt det bara är möjligt i. David Oskarsson skrev 5 avsnitt om Hans Holmér. Jag valde att utöka dem. Nästa iTunes-recension kommer från Malin Skis, ger oss 5 stjärnor och säger bästa nutids- och true crime. Det är spännande och intressant att få följa de olika karaktärerna runt Sveavägen. Från att trott att jag redan visste allt så blev jag såld. Skratt och allvar, seriös utredning och analyser. Må podden fortsätta i all evighet. Amen. Nästa recension kommer från Assar Gabriel. Den ger oss 5 stjärnor. Rubriken är Palmemordet och Assar Gabriel säger grym podd med läsning direkt ur förhören. Hasse Backe ger oss 5 stjärnor och säger lyssna. Bra podd om Palmemordet. Ett måste för alla som tror sig veta hur det gått till efter att ha kollat på en viss serie på Netflix. 5 stjärnor får vi också av Ida Sett som säger skitbra. Min favoritpodcast. Toppen. 2 tummar upp. Dennis 79 och Sweden ger oss också 5 stjärnor och säger riktigt bra. Gedigen genomgång av Palmemordet ur alla perspektiv. Mycket bra podd. PR10 Persson ger oss bara 1 stjärna av 5. Och med rubriken blir bara sämre och sämre. Han säger hej, har älskat den här podden men tycker att avsnitten bara blir sämre. Hoppas ni kan hitta tillbaka som det var i början. Intressanta vittnen och spännande gärningsmän. Mer fakta. Jag är tacksam för alla iTunes-recensioner. Men om ni riktar kritik till podden, var gärna mer specifika. Om avsnitten bara blir sämre, när började det? Har vi sämre från avsnitt 50 eller 250 eller 30? Vad är det som du upplever är sämre? Och vad kan vi göra för att förbättra det? Försök vara konstruktiva i kritiken så vi kan göra en bättre podd.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Oskar Syrén ger oss 5 stjärnor. Välgjord, säger han. Välgjord podd. Spårserierna tycker jag verkar bli väl långa. Skulle önska sammanfattande avsnitt för nybörjare. Jag svarar då, det är en tanke jag haft. Men jag har bestämt mig för att göra det. Det kanske kommer sammanfattande avsnitt för nybörjare sen. Men jag har bestämt mig för att det bästa sättet att sammanfatta Palmemordet för nybörjare är en bok. Därför kommer jag under sommaren 2022 sätta mig ner med Juan Esposito och starta ett projekt för att göra En sammanfattande bok för nybörjare om Palmemordet. Den kommer att släppas, om allt går som jag har tänkt mig, den 28 februari 2026. Alltså på 40-årsdagen av mordet. Nästa recension kommer från Valle Hjortklo. 5 stjärnor. Spår. Hej, tack för en bra podd. När ska ni ta upp nästa spår egentligen? Nu på slutet har ni hoppat runt lite hur som helst. Hans Holmér-serien är ju spåret Spaningsledarna. Tobias sitter och förbereder sig på att göra Sydafrikaspåret. Ni får gärna tjata på Tobias om Sydafrikaspåret. Och jag jobbar även med Christer A. Jag kommer att slutföra en av Hans Holmér och Christer A. Ni får gärna höra av er till mig och berätta om ni helst vill höra Hans Holmér eller Christer A. Det är förstås lättare för mig att jobba fokuserat på ett av de spåren, men båda två är igång och det är mina två stora spår som jag jobbar med. Sten Wickbom ger oss 3 stjärnor. Han säger, intressant podd. Har bara lyssnat på de senaste avsnitten om Hans Holmér, men podden verkar vara gedigen och genomarbetad. Nu vet vi åtminstone att Hans Holmér var fullständigt kompetent. Och naturligtvis var han också en gigantisk rasist, precis som alla andra avlidna personer. Dan Hörning ligger helt rätt i tiden, som vanligt. Anna A.H.J. ger oss 5 stjärnor och säger, sträcklyssnat. Det känns helt sjukt att jag har lyssnat i kapp alla avsnitt. Jag tvekade länge innan, men började till slut lyssna i höstas. Tidigare hade jag lyssnat lite på Seriemördarpodden, men tyckte inte riktigt om tonen i den. Dessutom tyckte jag att jag redan hade hört och läst så mycket om Palmemordet. Bland annat hade jag läst Den osannolike mördaren nyligen. Jag tycker alla avsnitt har varit intressanta, och jag har inte stört mig på ljudet eller något av det som andra verkar ha stört sig på. Jag undrar dock var gotlänningen tog vägen. Jag har ett vagt minne att det nämndes i något avsnitt att han hade någon ny teori om Skandiamannen, men jag kanske har drömt det. Vill han inte vara med längre? Det kommer bli svårt att vänja sig vid att inte kunna lyssna varje dag som jag har gjort sedan oktober. Och ja, han vill inte vara med längre. Jag är nyfiken på vad du inte tyckte om i tonen i Seriemördarpodden, men det ska jag inte ta upp i Palmemordet. Blåvulvan ger oss 1 stjärna. Sjunkande skepp i rubriken. Har lyssnat från start och var länge väldigt nöjd och längtade till nästa avsnitt. Nu sista 1,5 åren så har innehållet och avsnitten dock börjat spreta oerhört, och jag har nästan tappat intresset fullständigt för podden. Att från ena veckan till den andra hoppa från polisspår till mord i media, bokintervjuer, skivrecension eller kanske värst av allt ett helt avsnitt om Tobias, då slutar det omedelbart att betala. Jag upplever att ni har tappat fotfästet och den röda tråden som podden från början hade, då den klart och tydligt arbetade sig genom spår för spår. Tråkigt och synd. Jag hör vad du säger och tar till mig det, som sagt. Jag vill att Tobias ska komma igång med Sydafrikaspåret, och jag avverkar Hans Holmér, första delen i spåret spaningsledare, och Christer A. Spåren görs ju i den ordning som angavs i avsnitt 1, efter Patreon-ordningen. Fritte Fransson ger oss 3 stjärnor, festlig podd, men ljudet är under all kritik. Snälla investera ett par tusenlappar i ordentliga grejer. Om det klickar i ljudet i en intervju, kanske ska jag se till att fixa det till nästa. Jag vet att ljudet, speciellt i tidiga avsnitt, har varit ett problem. Jag upplever att det är fixat nu. Det senaste som hände var ju i granskningen av granskarna, när en av intervjupersonerna inte hade på sig ett headset. Men jag tror nu att vi har kontroll, men ljud är märkligt och det kan uppstå konstiga problem. Men vi har gjort bästa för att det inte ska hända. Vi har investerat betydligt mer än ett par tusenlappar i utrustning. Jag tror att det ligger på ungefär 20 000 för min egen del. Nästa recension kommer från Grenhed 72. 4 stjärnor. Rubrik TV. Bra podd med fantastiska faktafördjupningar i de flesta spår som poddmakarna lyckas förhålla sig neutrala till. Även väldigt intressanta gästintervjuer. Nästa recension kommer från Vickan. 5 stjärnor. Bästa podden. Har följt podden från start. Det är fortfarande lika intressant, nästan ännu mer intressant, sedan den märkliga presskonferensen nu, när man släpper material från förundersökningen. Eftersom polisen inte lämnar något bättre svar på gåtan än Skandiamannen, så finns det oändliga möjligheter till fortsatta poddavsnitt. Sponsra via Patreon så Dan och Tobias kan fortsätta att göra denna utmärkta podd. DJGDOIHJX ger oss 5 stjärnor och säger bra podd, kan inte sluta lyssna. Mike Watchman ger oss 3 stjärnor. Rubriken blandar och ger. Oerhört intressant ämne och många gånger väldigt bra och spännande. men även en hel del avsnitt som är mindre upphetsande. Bland höjdpunkterna tillhör många av avsnitten med Gunnar Wall och Lars Borgnäs som är väldigt intressanta, och man känner sig som att man är en fluga på väggen i Palmerummet. Överlag är avsnitten med bisittare bättre, då det i många fall tillför både spetskompetens och dynamik i samtalet. Topparna är höga, men dipparna hyfsat djupa. Ljudkvaliteten är i framförallt de äldre avsnitten bedrövlig. Och att redan för första avsnittet då lägga fram det som att man jobbar med poddar och YouTube på heltid känns som ett hån på de som faktiskt har lagt ner tusentals timmar på att lära sig hantverket. I en podd är ljudet allt, varför dåligt ljud slår hårt. En annan dipp är flera av de dramatiseringar och förhör man illustrerar. Det är väldigt uppenbart att framförallt huvudpersonen inte är någon skådespelare, så det framstår emellanåt mer som en dåligt uppläst högläsning. Detta tillsammans med ojämnt ljud skådespelarna emellanåt gör dessa svårlyssnare. Överlag är dock denna podd definitivt att rekommendera ifall man har det minsta intresse av mordet på Palme. Ifall poddmakarna tog till sig av responsen och lyfte sig något i dessa avsnitten skulle jag göra podden till bland det mest relevanta att lyssna på idag. Jag känner ju här att just ljudkvaliteten om äldre avsnitten och att jag säger att jag jobbar med poddar och YouTube helt, vilket jag har gjort sedan den 1 juli 2015, plus dramatiseringarna, att det här handlar om 2016 och 2017. Och jag tror att vi har tagit till oss av den responsen och att vi har lyft oss i detta avseende. Men har vi inte gjort det, så berätta det för oss. Jag har ju tagit upp redan tidigare att de gamla avsnitten är problematiska. Det finns inte tid, det finns inte pengar att gå tillbaka och åtgärda dem. Och det går inte heller att ta bort dem, vilket jag ju diskuterade att göra tidigare. Men där fick jag ganska tydlig feedback. Vi kan inte ta bort de tidiga avsnitten. Däremot har jag funderat väldigt mycket på poddar. Nu har jag sysslat med poddar. Det här är mitt 10:e år som poddare. Och i en podd är ljudet inte allt. Content is king. Det är innehållet i podden som gör podden framgångsrik. Ljudet kommer att irritera om det är dåligt. Och det kommer speciellt att irritera folk som är duktiga på ljud. Men de utgör en väldigt liten minoritet. Det skulle förstås inte gå idag att lansera en podd med så dåligt ljud som vi har i de första avsnittet. Men det kan vi inte längre göra någonting åt. I Seriemördarpodden har jag lagt de första avsnitten bakom betalvägg. Men innehållet fungerade, Seriemördarpodden blev jättestor och den här podden blev ganska stor. Idag kostar ett avsnitt av Seriemördarpodden 16 000 kronor att producera. Så mycket pengar har vi inte att lägga på de här avsnitten. Där har vi professionella ljudtekniker och arbetar väldigt, väldigt bra med ljudet som vi inte riktigt kan göra här. Men jag hoppas att ljudet är tillräckligt bra nu 2022. Uppsala säger 5 stjärnor, fantastiskt. Fantastiskt intressant podd, kan inte sluta lyssna. Vi har 3 recensioner kvar. Bel Ljung säger 5 stjärnor, så bra. Fantastiskt bra ljudkälla för personer som är intresserade av palmordet. Det är så imponerande hur Dan lyckas göra ett så stort och komplext material översiktligt och greppbart, samtidigt som det levereras på ett avslappnat och okonstlat vis. Perfekt enligt mig. Bara att lyfta batten och fortsätta njuta av detta mastodontarbete. Det ska du få fortsätta göra, BL Ljung, för vi kommer fortsätta göra den här podden varje vecka så länge som ni vill. Minst till 2034, om inte Patreon viker. Sören Mats ger oss 5 stjärnor. Rubriken att måste. Intervjuerna med Lars Borgnäs är bäst. Och dagens sista recension är från Kalle Sve. 5 stjärnor. Hörning är ett proffs. Lagom seriöst underhållande. Märks att Dan är en historieberättare av rang. Tack. Och det var alla våra iTunes-recensioner. Om du tycker att jag är för hård mot Hans Holmér i de här avsnitten om spaningsledarna, så kom ihåg att vi kommer skilja Hans Holmér som hjälte när vi gör själva PKK-spåret. Jag pratar väldigt lite om vad PKK faktiskt hade för sig, bara det som Hans Holmér tror att de hade för sig här. Om du vill kontakta oss på Palmemordet kan du göra det via mail till podden palmemordet@gmail.com. poddenpalmemordet@gmail.com. Tack till alla som sponsrar podden. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Cornelia Boberg och David Oskarsson för hjälpen med Hans Holmér-avsnitten. Tack till Tobias. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, strålte jag. Vi ska ut och röva.